Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej Penny.
Hej.
Vet du vad mammig och pappig betyder?
Jo.
Du har ju Juni och Charlie som är dina systrar.
Jag vet.
Vad skulle du säga att Juni är? Är hon mammig eller pappig?
Pappig.
Vad skulle du säga att Charlie är då?
Mammig.
Mammig. Och du är lite båda?
Pappig.
Du är också pappig.
När pappa gör det, då vill jag att bara mamma ska göra det. Och när mamma gör det, vill jag bara att pappa ska göra det.
Du är lite smart, du byter lite fram och tillbaka du.
Ja.
Men Charlie då, vad säger hon när pappa ska lägga henne?
Mammas tur.
Det är bara mammas tur, ja. Men så säger hon, imorgon kan pappa lägga mig. Men vad händer när det blir imorgon då? Då säger hon...
Mammas tur, imorgon ska pappa lägga mig.
Och så blir det aldrig pappas tur, det blir bara mammas tur.
Nej.
Det är tokigt.
Ja.
Ja.
Det var ju så gulligt, så gulligt.
Det var ju min femåriga Penny då, som berättade lite grann om dagens tema helt enkelt, om mammighet och pappighet.
Det måste ju vara skönt för dig, eller att nå, alltså ganska skönt att hon identifierade olika personer i familjen som, eller liksom, så ska jag inte säga, men att det var både mammigt och pappigt. Ja. Det gör ju att det blir lite enklare, men å andra sidan, hur kände du dig när hon sa att hon var pappig?
Ja, alltså hon är ju the smart one, måste jag säga. För det är verkligen precis som hon har sagt. Stora syster är ju väldigt pappig. Vi kan gå in på det mer sen, hur det utvecklas över tid. Och minsta då är ju otroligt mammig. Medan hon ändrar lite grann. Och hon passar lite där det passar, eller där det passar bäst för stunden. Just nu pappig.
Jag tänkte just där det finns kapacitet.
Ja,
det stackars mellanbarnet. Ja. Hon blir kvar till mig. Det är lite idag. Liksom, ja, du vet ju, jag har ju sagt det till dig tidigare, att jag har snöat in på TikTok.
Mm.
Det är oerhört beroendeframkallande.
Mm.
Och där är det väldigt mycket om äldsta barnet, mellanbarnet och yngsta barnet. Och det mellanbarnet är ju den som ingen kommer ihåg. Att liksom, de ringer från skolan och skäller på barnen, men de säger, nej, men jag har inget barn vid det namnet. Jo, men vänta, det har jag nog. Så det är det där stackars barnet som är bocklat mitt emellan. Som min syster till exempel.
Ja.
Mitt emellan. Ja. Nej, men hon tar vad hon får.
Hon tar vad hon får. Och ibland så, eller så tar hon det hon vill ha helt enkelt. Alltså hon är inte så, hon är ganska offensiv. Just nu är hon väldigt pappig.
Då är det två mot en. Och detta är då dagens tema. Detta är en av våra lyssnare som har hört av sig och vill att vi ska prata om mammigt och pappigt.
Mm.
Och det är alltså två pappiga och en mammig hemma.
Mm.
Det kan ju vara för dig rätt skönt.
Mm.
Om man är ärlig.
Mm.
Men det som kvinna eller som mamma, så ska jag säga, som mamma kan det gå lite dåligt åt ens självkänsla också. För man har ju hört att de ska vara mammiga, för annars gör man något fel.
Mm.
Så då är ju frågan, Lina, vad gör du för fel?
Ja, precis. Det var ju dit vi kom. Nej, men
ja.
Får jag berätta en liten anekdot om vad som hände med mitt första barn? Eller hur det blev så här, kan jag berätta först. Och sen kan vi spekulera
nu,
i vad jag gör för
Lina
fel.
Nu kommer Lina berätta hur det blev fel.
Ja, första barnet, och det har jag ju pratat om, det behöver jag inte gå in på nu. Men jag har pratat om det många gånger. Men jag hade lite problem att komma in i mammarollen första barnet. Det var trögt för mig. Det tog flera månader innan jag kände att jag landade där. Men då, ja, men som det säkert är då, by nature i början, om man väljer att amma, om man kan amma, vilket jag gjorde och jag kunde, och då blev det ju väldigt mycket mamma-dotter i början. Mm. Hon var nära, och även om liksom pappan i det här fallet gjorde så gott han kunde med att bada och byta blöjor och hade sin stund, så blev det ändå liksom, ja, mycket mamma helt enkelt. Mm. Och jag mådde jättedåligt av det. Det var en del av det som gjorde, tror jag, att jag kände att hon var på mig, i mig, överallt på mig hela tiden. Mm. Liksom, och jag trivdes inte med det. Jag gjorde inte det. Och jag tyckte det var det värsta, tror jag, utav allt. Att hon hela tiden behövde bara mig. Hon var beroende, ja, av bara mig.
Ja, jag förstår.
Och jag var väldigt ovan vid det, för jag är van att vara en fri tjej. Liksom. Mm. Så det var en jätteomställning för mig. Men till slut då, och jag tror att det var ungefär i samma veva, hon blev 1,5-2 år där någonstans och började gå på förskola, och då upptäckte hon pappa. Alltså, inte, det hade hon gjort tidigare, men då klev pappa in på riktigt.
Mm.
Jag tror att det var i samma, han började, ja men du vet, de började bli så här fysiska, leka och kittlas och upp och leka karusell och snurra runt och ja, men de höll på som bara den, och hon skrattade så hon tjöt varje, de hade sin lilla kvällsrutin liksom. Mm. Samtidigt då som jag blev gravid med lilla syster, mådde ganska dåligt, trött, ja men du vet hur det är i början av graviditeten för många, och bara ville vila, och då blev det verkligen, nu får du ta hand om den här stora syster, och sen så följde ju det med under senare i graviditeten och även i början då med den nya lilla bebisen som skulle få sin då första mammatid. Hon kom aldrig tillbaka igen, jag tappade henne där, och då vet jag att jag sa till mig att innan hon blev pappig så var det värsta jag kunde tänka mig, det var mammiga barn. Men ja, och när hon blev pappig, då fanns det någonting som var värre. Det var när jag inte fick vara med överhuvudtaget.
Ja.
För det var också en jättejobbig känsla, ska jag säga.
Det är faktiskt jätteintressant att du nu kan liksom prata om, för att du har, oftast så kan man känna att detta är ett problem för pappor då.
Mm.
Att barnen är så himla mammiga.
Mm.
Det är så stort problem så att till exempel att vi mammor, om det är de är då är pappiga, undrar vad vi har gjort för fel på riktigt. Men du vet ju hur det känns att bli ratad.
Ja.
Och hur känns det?
Det känns hemskt. Det känns verkligen hemskt.
Och sen tycker jag också att i det du berättar så finns nästan liksom den lilla lösningen i det du berättar på något sätt. För att jag har tänkt på det här med mammit och pappit. Jag upplever att mina barn inte har valt den ena eller den andra. Utan att de istället väljer oss utifrån vad vi är nyttiga för. Jag tror att mina barn är som ditt mellanbarn. Liksom. Ja. Liksom, vill man fika går man till mig.
Mm.
Vill man ha middag går man till Magnus.
Mm.
Så det är väl, nej, men att de har varit, och också utifrån intressen har jag upplevt så. Sen kanske, och att jag kanske har varit mer emotionellt stöd, att jag har varit mer pålitlig där, kanske medan Magnus har varit mer liksom, kanske lite, jag har varit mer lyssnande och mer, man kan älta mer med mig för att jag är en ältande person, men med Magnus hade varit mer raka råd. Så att jag tror att de lite har valt lite vad vi är, men jag har inte behövt, men det har ju varit stunder, precis som du säger, när Magnus har varit viktigare och det har ju känts så där. Men jag tänker ibland att det finns, man kan uppleva många gånger just det här att de barnen är mammiga, att det är nästan som en liten vinst, liksom, att liksom se på mig, jag är så mycket för mitt barn, liksom. Och det kan man väl vara ärlig med att säga, att det är en ganska skön känsla att vara vald. Det kan, jag menar, även om det är som du säger då, i början när man har dem över sig hela tiden, så finns det någonting väldigt bekräftande i att vara så viktig. Det kan du väl känna på din relation med din yngsta då, som jag vet du har beskrivit som väldigt mammi.
Mm.
Det finns ju någonting väldigt bekräftande i det. Mm. Men då tänker jag så här, okej, vad kan man göra då?
Mm.
För jag menar, samtidigt som det är, som du säger, det här bekräftande i att man, jag är den viktigaste, så säger du ju det att om man då är den viktigaste för det roliga, så är man också den viktigaste för det tråkiga, för det gnälliga, för det läggandet och för, det kommer med en baksida. Jag tror att man måste vara medveten om det, man får allt. Det är inte bara det roliga.
Nej, verkligen.
Men du sa en viktig sak där, tror jag, och som om man ska ge något råd, det är ju det där med att dela tid.
Mm.
Alltså att man måste ligga i för att och liksom, det är så enkelt att ge upp. Jag menar, om man nu inte kan lägga barnet och det bara gråter, och då är det ju väldigt enkelt att gå till den andra föräldern om barnet har mamma eller pappa säger, men du gör det. Mm. För det är så jädra jobbigt när de gråter och gråter, och de vill ha den andra föräldern, de vill ha, och jag menar, hur illa går det inte åt ens självkänsla när de bara vill ha den andra? Det är klart att det är enkelt, så här, men du kan väl göra det, jag kan inte, de vill bara ha dig, han vill bara ha dig. Det är så lätt att lämna över, men det, jag tror att där är den där grejen att det får man inte. Det, man måste bara ligga i. Det är så.
Jag tror också det. Ja, förlåt, fortsätt.
Men det är så enkelt att ge upp.
Ja.
Och nu ska jag ta en väninnas berättelse. De hade ett enormt mammigt barn. Och skulle då försöka liksom med att pappan var mer liksom närvarande och gjorde grejer. Det låter så dumt. Han var ju närvarande hela tiden. Men han skulle liksom bada och lägga, du vet, den här ritualen. Och deras son grät efter sin mamma i badkaret tills han kräktes. Mm. Och jag menar, vad gör? Och nu skrattar jag lite, för hon skrattade också. Men vad gör man då? Då måste man gå hemifrån. Man kan inte vara där. Om man nu vill ändra på det här mönstret, då får man ligga i, tror jag. Men vad tror du?
Jag håller med. Och förra poddavsnittet så pratade vi väldigt mycket om att hamna i roller som man ibland kanske inte ville ha, utan som man bara hade fått då. Och en del av i föräldraskapet är ju från början då, ja, men då är man det här med när man ska gå över då, om man har ammat till exempel. För de som börjar och flaskmata, det har ju lättare att börja dela på matningen redan från början. Men har man ammat och sen ska gå över till flaskmatning och har då en ambition av att då ska både jag och pappa kunna liksom ge sista måltiden innan läggning och sådär. Det är ju många, vet jag i alla fall, ammande personer som ser det där som en milstolpe. Att då är inte barnet knutet till mig precis vid liksom läggning eller nattning eller mitt i natten och sådär. Utan då kan vi liksom mer, då kan man kliva in i lite mer jämställt föräldraskap på riktigt. Det är så himla lätt att hamna där i de där rollerna och så fortsätter de. Och precis som du säger, för det är ju det lätta. Det är ju det lätta att bara fortsätta med det då. Men det betyder oftast också att eftersom jag har varit uppe och matat på nätterna då, i mitt fall, eftersom jag ammade, då betyder det att jag ska också ha nattvaket då varje natt, eftersom det är det lättaste. För jag har en rutin, jag vaknar, min man har inte det på samma sätt. Okej, men ska vi alltid ha det så här då? Är det alltid jag som ska gå upp mitt i natten eller vill vi ändra på det? Och det är väl oftast då de här bråken om de här rollerna börjar, kan jag tänka mig, att man till slut har hamnat så skevt i de här rollerna så att det inte funkar i praktiken. Och man är så trött. Och det kan ju antingen vara att pappan då känner sig alldeles för mycket utanför och vill ta sig in helt enkelt, kan jag tänka mig. Och det kan också vara mammor som inte släpper in och tänker så här, det här är mitt lilla revir. Det är rätt skönt när barnen är mammiga och hänger på.
Ja. Och det går tillbaka på en annan sak som vi också pratade om, det här om att pappan har sitt sätt och mamman har sitt sätt. Man gör olika saker, och där är man ju då, om man vet då ett knep om hur man lugnar barnet, då är det så lätt som man som mamma är där och säger, nej men slå på rumpan, lyft upp. Liksom, de får inte själva på något sätt komma på hur man gör. Så många gånger tror jag oavsett det är bra att gå hemifrån. För det är också på något sätt som att man tror, det finns många sätt som kan vara bra sätt. Och mitt sätt, hur jag håller eller jag gungar eller hur jag gör, kanske inte är det bästa sättet. Det bara funkar för mig. Så att någonstans så måste man då som förälder, som medförälder, bara gå undan faktiskt. Och ge lite rum för om man nu vill ha den här förändringen. Mm. Och jag tror att du har så rätt i liksom att vi kommer in i en roll och så, jag menar, en är van vid att man sitter och ammar eller på kvällen, och sen den andra är van vid att den kan ha fjärrkontrollen alldeles för sig själv, jag vet inte. Men det är så lätt man bara fastnar, så bara fortsätter och sen blir någon irriterad och så börjar bråken. Mm. Istället för att göra det medvetet val om att vi måste bytas vid. Och sen är det ju det här, du nämnde ju nätterna där, jag har grunnat på det här. Det finns ju många roliga TikToks, nej, men många roliga memes om att man ska, jag tänker sova på min mans sida, för man sover tydligen mycket hårdare på den sidan av sängen. Sådär. Men där tänker jag, ligg kvar då. Liksom, jag har gjort det, nu erkänner jag det. Mm. Jag hörde barnen vakna, jag vaknade lättare, och jag kanske är biologisk. Men jag kan säga att jag har både petat på Magnus för han skulle vaknat, och jag har legat kvar tills det har blivit mer högljutt. Det har jag gjort för jag ville inte gå upp. Och där är det så, vi har kört i vår familj en otrolig, efter amningen var klar då, en väldigt, väldigt tydligt att den du får på natten, det är den du får. Du får ingen annan. Det har aldrig varit något prat om att det har varit gånger där mitt Max, jag kommer ihåg, jag gick upp och så han sa, jag vill att pappa ska komma. Och då fick jag säga våra nattord. Ja, men nu kom jag. Och det var det som blev. Liksom. Att man inte ger efter där faktiskt. Och det är jag faktiskt lite stolt över. För det, jag är stolt också över att jag låg faktiskt och petade för Magnus skulle vakna. För det var inte rättvist. Och det, nu, då gjorde jag faktiskt så, jag googlade på det, Lina. Jag googlade på om kvinnor sover lättare än män.
Vad hittade du?
Men det är inte så, det fanns ingenting om det. Jag tittade på både första, andra och tredje Google-sidan. Däremot så står det att vi ska sova 15 minuter mer än män varje natt. Mm. Och nu ska ni höra här nu. En normal natt är mellan 6-9 timmar. Vi ska gärna sova 7-8 timmar. Och sover vi mindre än 4 och mer än 12 är det inte bra.
Nej.
Okej, nu vet vi det.
Jag tror jag snittar på 6 skulle jag säga.
Åh, Jesus Kristus. Mm. Hur kan du fungera?
Mm. Det kan vi ta i en annan podd.
Nej, men, nej, men nu är jag orolig.
Nej, men jag vet. Jag har ju en sån här aktivitetsarmband som mäter sömn på nätterna och sådär. Och jag lär mig faktiskt ganska mycket om min sömn. För ibland... Jag har ett sömnmål. Jag har sänkt det från 8 timmar som var autoinställningen till 7 timmar. För jag tänker 8 timmar, det behöver jag liksom inte ens fundera på. Men jag har satt den på 7 timmar. Och det är kanske 2 gånger av 7 dagar som jag når upp till det. Liksom. Resten ligger jag mellan 6 och 6,5.
Och nu, kära lyssnare, om ni kunde se mig nu så har jag sån skräck i mitt ansikte. För jag kan, här i den här familjen kunde vi göra TikTok om mig när jag säger vid 7:15, nu är jag lite trött. jag behöver absolut ha 8 timmar, för om inte jag får 8 timmar, vad händer då? Då börjar jag få tvångstankar. Och alltid om att ingen någonsin kommer att vilja anställa eller jobba med mig. Är inte det intressant då?
Men var du likadan under småbarnstiden? Eller har du utvecklat ett sömnbehov i äldre dagar?
Nej, men jag har alltid behov av att sova mycket. Men jag tror också att det hade att göra med att mitt första barn överhuvudtaget inte sov. Och det var något av det värsta. Alltså, det var 45 minuter, när han vaknade var 45, liksom en gång i timmen. Mm. Och det spelade ingen roll när det var i sängen eller utanför sängen. Det, liksom, jag har från den tiden av mitt liv... utom kroppsliga upplevelser av att jag ser mig själv sitta i ett hörn av rummet och är någon annanstans. Det var otäckt. Och till slut var det så, det pågick så länge så att faktiskt att Magnus blev sjukskriven så att vi skulle kunna ta varannan natt. Och det är något av den, jag har faktiskt svårt till och med att prata om den tiden, för så värdelös som jag kände mig som förälder. Så värdelös som jag kände mig på nätterna när jag hatade honom för att jag inte fick sova. Mm. Så fruktansvärt som jag mådde på dagarna för vad jag hade tänkt på natten. Mm. Det är ärligt, jag tycker det är svårt att prata om det fortfarande för att... det var...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det är tufft. Det finns få saker som påverkar den så mycket som
det
lite
går inte. Och det är enkelt. Liksom då på den tiden klarade jag mig. Det var ju det att hur ont det gör i kroppen. Och den känslan kan du vet, man glömmer ju så fort liksom allting. Men du vet, om jag har sovit lite eller blir väckt mitt i natten eller du vet sådär. Då påminner kroppen mig om den tiden. Och så här var det. Liksom. Mm. Det blir som en... Det blir smärta i hela kroppen. Och jag kan säga efter den tiden att det värsta är att bli väckt mellan 12 och 3. Mm. Efter 3 blir det lite bättre. Men, men på den tiden behövde jag inte sova riktigt lika mycket. Nu är jag ju gammal så det kan ju vara det. Men just den här grejen av att vara rädd om sin nattsömn tror jag är oerhört viktig också. Så därför är det väldigt viktigt med att det är du den föräldern som kommer och att man faktiskt petar upp sin partner om det är så att man har haft nattvaket 2-3 gånger. Men vi kan prata mer om sömn, för jag tror att det är någonting som många liksom...
Absolut.
Ja, jag kan ju säga helt... För mig är det helt... För du kan googla hur många sömnskolor som helst och believe me, läste böckerna, såg videon, gjorde målarboken, ingenting hjälpte. Mm. Liksom. Och så desperat som man känner sig då. Men man ska vara rädd om sin nattsömn, så där tror jag är oerhört viktigt. Och Elin, min kompis som jag ofta pratar om, hon har ett jobb där hon måste resa. Och hon är ofta i Afrika. Och hon bor ju här i San Francisco. Och hon sa att en av de liksom fördelarna med det har varit just att hennes barn har liksom... Antingen har hennes man också rest, men antingen har han varit hemma med barnen eller så har hon varit hemma med barnen. Det ger en liksom att man får olika sätt att hantera. Barnen vet att, liksom att jaha, det är det som gäller nu och nu gäller det här. Det är inget konstigt och att båda föräldrarna blir precis lika kompetenta liksom att ratta vardagen som det ändå handlar om. Mm. Och då måste jag ju berätta den historien när Elin då är i... Västra Afrika, i Mali tror jag hon hade var liksom. Och så rätt vad det är så får hon ett e-mail från en mammakompis hemma i San Francisco. Och mammakompisen hade tagit en bild av dottern på uppropet i skolan. Och dottern hade på sig Elins tröja. Och Elins tröja var som en liten klänning på dottern. Mm. Och... Dottern hade håret såg ut, det var som en ingen hade kammat det på 2 år. Det var stort.
Yeah.
Och så skickade den här mammakompisen den här bilden till Elin. Och Elin skrattade lite sådär. Och sen efteråt så började Elin fundera på liksom, ett, varför hade mammakompisen skickat den till Elin? Vad skulle Elin göra från Mali åt detta? Skulle Elin ringa och skälla på pappan? Eller skulle Elin konstatera att hon kan inte åka iväg? Eller för då får inte barnet håret borstat? Vad skulle hon göra med den informationen?
Ja.
Men någonstans är det ju så här, då får hon ju ta ett steg bak. Okej, så är det när han är hemma med barnen.
Mm.
Det är kanske annorlunda när jag är hemma med barnen.
Mm.
Men det spelar ingen roll.
Nej.
Ingen gick i terapi för det.
Nej, och jag tror det är också en nyckel i det här med mammighet och pappighet. För jag tänker så här, att i sig så tror verkligen inte jag att det är ett problem. Liksom. Jag tror att det svänger säkert lite över tid och barnen byter lite i olika faser. Och de är ju smarta, precis som du säger. De väljer den som passar bäst för stunden utifrån de behov de har just där och då, tänker jag.
Om båda är tillgängliga.
Ja, jo, precis. Och det är väl det jag också tänker att jag vill komma till. För just nu är jag och min man, thank God, just idag, imorgon ska det se helt annorlunda ut. Men just nu är vi på ett ganska bra ställe i livet, liksom.
Mm.
Och då tänker jag att vi kan konstatera att ja, men hon är ju väldigt mammig och hon är väldigt pappig. Och så skrattar vi lite åt det och så tycker man att det är lite härligt. Medans när man inte är på ett speciellt bra ställe i livet, om man upplever att mammighet och pappighet i barnen är någonting dåligt, då tror jag, precis som vi var inne på förra podden då, det är ett symptom på att man behöver, att man har hamnat snett i de här rollerna till exempel. Och det är där man behöver ändra på. För mammighet och pappighet i praktiken kan ju vara otroligt jobbigt. I vårat fall har det ju yttrat sig så att bara en får lägga den personen, så att säga. Så är det ju nu med minsta Charlie, att det är bara mamma, det är bara mamma, det är bara mamma. Det är bara jag som får lämna henne på förskolan, det är bara jag som får hämta henne på förskolan, det är bara jag som får lägga henne, det är bara jag som ska läsa boken, det är bara, alltså till slut så, det funkar ju liksom inte varje gång, varje dag, liksom. Och då blir det ju ett problem, då blir det ju till slut ett problem för familjen när det inte funkar. Antingen gör jag det och då går det på 5 minuter, eller ska pappa brotta sig in där då en timme med bråk och skrik, och sen så kanske till slut köper hon det, och då kanske till slut att hon kommer somna efter 2 timmar liksom. Men jag tror ju att det är det enda rätta. Har man hamnat så långt, precis som du sa tidigare, har man hamnat så långt så att det blir, att rollerna blir skeva, så att det påverkar liksom familjen, eller att det blir surt mellan föräldrarna för att det blir ojämnt liksom fördelat i hemmet till exempel, då tror jag att då måste båda två ta ansvar för det. Det är inte bara det. Den som inte är favoriserad, den måste bryta sig in, så att säga. Den får ta den smällen. Och den som är den favoriserade måste också backa då. Antingen, som du säger, lämna hemmet. Det är det som har funkat för oss. Alltså, för när jag är inte hemma, när jag jobbar kväll till exempel, då är det inga problem. Det funkar jättebra. Men är jag hemma, då är...
Det är tillgången på dig som måste strypas.
Ja.
Och det måste man ju också säga, det är ju väldigt enkelt att säga, men du gör det mycket bättre. Ja. Och bara för att man är kvinna, så är det inte så att man är född med någon slags biologisk vetskap om hur man gungar barn, eller hur man lägger dem, eller hur man läser boken. Mm. Man har tränat. Mm. Så jag menar, det enda liksom, det gäller ju allting i familjens projektledarskap, för exempel, till exempel, att här, det handlar ju bara om träning.
Mm. Verkligen.
Alltså, anledningen till att jag är duktig på det här är bara för att jag har tränat. Mm. Det var ingenting jag föddes med. Mm. Låt oss, jag kan amma. Men det betyder inte att jag kommer ihåg per automatik att man behöver nya vinterskor, eller att jag vet hur man gungar den här barnet till sömns. Det är bara sånt jag har lärt mig inom träning. Mm. Så där är det. Och det, då och återigen, det är ganska bekvämt att vara den bortvalda föräldern. Det behöver, som man tror jag inte det känns lika jobbigt som för en kvinna. Och det har ju med våra förväntningar på rollerna. Mm. Kvinnor ska vara det viktiga. Kvinnor ska vara de liksom omvårdande. Så det har ju med de förväntningarna att göra. Det är inte lika jobbigt för en man att bli bortvald. Det kan säkert kännas lite jobbigt. Men å andra sidan, det ger ju väldigt mycket tid för andra hobbies. Mm. Barn tar ju väldigt mycket tid alltså. Mm.
Och jag tänker också, någonting som jag tänker nu med tredje barnet, och det är bara för, ska jag säga, bara för att jag nu är på ett bra ställe, jag har lite mer energi, jag sover till och med 6,5 timmar i snitt,
det, för mig är det mycket. Nu skräcken på mitt ansikte.
Ja, men det här för mig är på ett bra ställe liksom. När jag har liksom bottat i mig själv och jag hittar lite lugn och ro, och jag är på det här lite mer personlighetsutvecklande i modet när jag är ute på en promenad i solen och så, då tänker jag så här, men vad fasen, det är ju också lite feedback. Alltså från barnen. Alltså
jo, men det är det jag menar. Ja. Det är jättebra för din självkänsla.
Ja, precis. Ja. Och då tänker jag så här. Att våga ta in det. Alltså när de också väljer bort mig. Så att säga. För jag har funderat. Men lyssna här. Okay. För mig är det någonting bra. För mig har det blivit någonting bra. För att jag är ju. Pratade vi om i förra podden också. Den tråkiga och trygga. Liksom. Mm. Det är min roll i den här familjen. Och jag inser ju det också att. Men hur rolig är jag då? Alltså jag är inte så jävla rolig. Men jag skulle vilja vara det mer. Och det här är ingen självhatsgrej. Jag vill verkligen säga det. Det här är ingenting jag går martyrar mig med. Utan det här har fått mig att faktiskt då kliva in och vara den roliga lite oftare också. Och släppt de här tråkiga, trygga grejerna till min man och sagt att nej, men nu måste vi se över de här rollerna, för jag trivs inte med att bara vara den tråkiga och trygga. Jag vill också göra roliga saker. Ikväll får du laga mat och så sticker jag ut och till parken med de två små. Det har fått mig att kliva in. Men det har fått mig att också kliva in och inse att jag är inte så jävla rolig jämt. Och det har fått mig att vilja, och det är det här som är det bästa, tror jag. Det är inte för min mans skull, det är inte för mina barns skull, skull, utan jag har insett att det är för min skull.
Ja.
Det är bara för min skull. För att jag vill bygga den relationen med mina barn.
Och det, jag tycker det där är, det är oerhört vettigt. Å andra sidan så tycker jag också att man måste vara försiktig med sig själv. Man kan inte se sina barns mamma och pappighet som en och det gör du inte. Men nej, det kan inte vara, det kan inte vara bedömningen av föräldraskapet, huruvida du är bra eller dålig förälder. Men jag är verkligen öppen att ifrågasätta vem jag har blivit i den här relationen. Och vem jag har, vilka, liksom, vilken roll jag har tagit på mig. Och jag är glad att vi har pratat om det två, liksom, två poddar i rad. Mm. För jag menar, det kan det man ändra på.
Ja.
Det kan man ändra på, faktiskt. Men man ska inte ta det, tror jag, som en, liksom, är jag en bra eller dålig pappa eller mamma
verkligen
för
inte.
Mina barn. För det kan ju verkligen...
Nej, det ska man verkligen inte göra. Och det ska man väl också säga. Eller det vet inte jag. Nu sa ju du visserligen att dina barn inte hade varit så där, valt en favorit.
Nej, de är... Nej.
För det var ju min fråga till dig, tänkte jag. Att vad händer sen när de blir stora? Den de har alltid kommer hänga med? Eller om det är så att det svänger över tid? Och om de...
Jag upplever det som att de använder oss. Och det tror jag är väldigt vanligt. Att man använder oss för olika saker.
Mm.
Och jag tror att det hänger kvar i, och liksom de rollerna som vi hade faktiskt hänger kvar.
Mm.
Det tycker jag. Och så det kan nog vara så att om man har ett barn som är väldigt mammigt och det inte kanske har ändrats över tid, att de fortsätter att hålla fast i det. Men sen undrar jag lite också. Kvinnor har ju ofta rollen att vara liksom sociala kittet. I liksom att man är den som ringer och kollar och sådär. Och det upplever jag är väldigt starkt i vår familj. Att det är jag som är. Ska vi inte ringa? Vi måste ringa Max. Vi måste ringa svärföräldrar. Vi måste ringa mina. Att jag är den motorn. Så det blir nog väldigt mycket att det är jag som får väldigt mycket information. Av det barnet som inte bor här hos oss längre. Och från andra familjemedlemmar. Och att det är inte bra. Det har jag tänkt på. Det är väl kanske en vuxna barns mammi-pappighet. Att jag måste... Om man ska kunna fortsätta bygga sin relation med barnen när de har flyttat ut, så måste man göra ett väldigt aktivt val. För att barnen kommer bara höra av sig, förmodligen bara att höra av sig när de mår dåligt. Mm. Så då kan man leva i den tron att de mår dåligt hela tiden.
Mm.
Och vilket är hemsk känsla tills man inser att de hör bara av sig när de behöver hjälp.
Mm.
Och de andra dagarna när allt är bra, då finns man inte. Men just att det blir, man måste som med vuxna barn göra ett väldigt aktivt val som man, tror jag. Att vara det att man hör av sig och liksom håller i relationen faktiskt.
Mm.
Det har jag sett på. Det har jag sett.
Det har du sett.
I min höga ålder. Nej.
Men jag faktiskt, tänker, för det måste också bli väldigt tydligt sen när de flyttar hemifrån just. För idag ringer man ju inte hem som man gjorde förr i tiden. Det vill säga man ringer till husets telefon. Nej, men jag tänker också att förut hade man en telefon till familjen som hängde på väggen. Och då spelar det ingen roll vem som svarar, tänker man då. Utan man ringer ju hem bara.
Precis.
Nu är det väldigt tydligt. Ringer jag mamma eller ringer jag pappa?
Ja, vems ficka ringer jag till liksom? Och den personen behöver ju inte alls vara i närheten av liksom, så att någon annan kan liksom... lyssna på samtalet från andra sidan. Men jag tror att det är superviktigt. Så att det är ju din relation med barnen. Och det, jag tror också jag sa det i ett annat avsnitt. Liksom, man får ta ansvar för sin relation med sina barn. Precis som du gjorde där.
Ja, precis.
Du gjorde ju det även om du skrämde mig där. Du skrämde mig två gånger.
Med sömnen. Jag ber om ursäkt.
Ja, och så det andra. Men just att du tog ansvar för hur den relation vill jag ha med mina barn.
Mm. Och jag tror detta är jätteviktigt, Gunilla, precis det. Du skrämde mig lite när jag såg att du skulle börja skälla på mig. Men jag tänker att just skillnaden här tror jag faktiskt är jätteviktig. För det är en jättestor skillnad, tror jag, om man bara tänker att aha, då var jag en dålig mamma då. För det tror jag är ganska vanligt, att man bara tar det. Och det kanske var fel av mig att säga att man ska ta det som feedback, för det var ju precis det jag menade att man inte skulle göra. Men du förstår skillnaden då, att jag ändå kunde hitta någonting i det där, att jag ändå vågar släppa in det i mig och tänka, men finns det någonting som jag vill, kan göra för att faktiskt liksom, för min egen skull, så att säga. Och det är ju det som är den stora skillnaden då.
Återigen, det handlar om vilken relation vill du ha med dina barn.
Precis.
Och det gäller ju både för mamman och pappan.
Ja.
Och men också veta hur jobbigt det ett, att bli bortvald. Två, att vara sen på bollen och behöva lära sig att gunga bebisen när det står en expert bredvid. Ja. Och, ja. Jag känner ju som jag har varit bortvald. Of course, det händer ju oss alla. Och det är shit inte roligt alls. Jag vet att det var perioder då Magnus var viktigare. Det var det ju. Men över loppet av åren så har det varit den som har liksom den vars... ja, den som har varit mest nyttig.
Nej, och jag tror att det är lätt att hamna där. Om man är i en stund just nu där man känner sig bortvald, kanske specifikt när man bara har ett barn, då blir det ju väldigt tydligt liksom, i familjen vem den väljer.
Jag tänkte det att det kanske egentligen inte är något problem när man har tre barn,
nej,
och nu kan du svara mig, att man är att ett barn är mammigt. För att det finns fortfarande mycket kärlek att få från de andra två. Och dessutom är det ju så att ni måste ändå dela på er, så att det kan nästan vara så att det cementerar mer, för att ja, det här blir för jobb. Du får ta den där, så tar jag de andra två. Det blir två. Ja, nej, det är jag. Det blir spännande att se. Vi måste ju, om ett par år så ska vi checka in och se om de här rollerna har hållit sig kvar.
Verkligen.
I din familj. Och jag kan då också rapportera om hur det är att ha relation med vuxna barn som inte bor hemma, om man blir ensam kvar. Ja. Det har vi pratat om.
Ja, det är bra. Och jag tror återigen vikten av att vara på ett bra ställe i livet. Alltså, och det här kan jag avsluta med liksom, skillnaden då, som är så otroligt konkret. Det är exakt samma situation, men som jag nu ser som den mysigaste stunden, som jag förutsåg som den värsta stunden. Och det är exakt samma situation. Och det är att jag och Robban ligger då i en dubbelsäng i vårat sovrum, och det är natt. Och då så hör man då små fötter så här. Och Robban ligger närmast dörren i sin säng, och jag ligger på min sida längst bort ifrån dörren, och då hör man och sen de går in i vårat rum, stannar till, tittar på pappa, ja, där är pappa, och sen så går de omvägen då runt hela sängen för att komma till min sida
till
när jag var mitt i små barnslivet. Nu är jag liksom en halv fot utanför, tycker jag. På den tiden jag hade det jobbigt och inte var på ett bra ställe i livet, då tyckte jag det här var det värsta som fanns i föräldraskapet, för att jag blev väckt hela tiden, varje natt. Gå inte till mig, gå till honom, tänker jag så här. Alltså jag måste spela in de här små fötterna, för det här det är sån bekräftelse, känner jag ju nu. Det är ju mig de vill gå till, och nu ser jag det bara som gosigt, härligt. Då kommer det en varm liten kropp och bara vill gosa med mig, liksom. Det är ju den fina delen av mammigheten, att de väljer mig i den stunden.
Men då är det liksom att säga, liksom, när man inte är trött, så är det lättare att vara den som blir vald hela tiden. För då har man inget behov av egen tid. Så det är nog sant vad man är i livet. Men det är, jag tror för relationen, liksom, både med sin partner men också med sina barn, så tror jag att man ska jobba på att bryta mönster. Även om du säger det är okej nu. Säg nu att ni bara hade det här barnet som alltid valde dig. Och du var okej med det, för du orkade det och tyckte det var fantastiskt. Så tror jag ändå att det är dags att fundera på, liksom, vad kan jag göra för barnets skull? För det är också viktigt för barnet att få en bra relation till båda sina föräldrar. Det har jag läst undersökningar om här i USA. Att har man en lika bra relation till båda sina föräldrar, så kommer man inte att bli missbrukare. De flesta, det verkar som de flesta undersökningarna, av någon konstig anledning som jag läser eller som görs, handlar om huruvida ens barn ska hamna i missbruk. För jag har ju också delat med dig att man måste äta middag tillsammans med familj också, för då blir det inget missbruk. Och det har säkert någonting med det att göra i det här också.
Nej, men jag tror på det. Och jag tror att även om jag trivs väldigt bra, oavsett om jag känner mig bortvald eller förfördelad, så tror jag att det är jätteviktigt att man pratar om det här. För det är inte säkert att, bara för att barnen vill och jag vill, så är det inte säkert att min partner tycker det är superhärligt heller. Nej. Att aldrig få bli insläppt, till exempel.
Nej. Och,
eller tvärtom.
Och när du känner att någon vill försöka bli insläppt och försöker, just öppna dörren. Öppna dörren.
Och vänta inte med det, tänker jag. För att de här rollerna som man upplever att man har nu är ganska cementerade. De kommer ju inte brytas av sig själv när barnen blir större. Utan de hittar ju också sina roller och rutiner och vem man pratar med när och sådär. Så vill man ändra på någonting där, lyssnar man på den här podden och känner men shit, jag vill ändra det. Jag måste kliva in i något av mina barns liv. Eller snarare, jag måste lämna över vissa delar i min
barns liv.
Jag
måste kliva ur.
Mm. Jag måste kliva ur lite också. Då tänker jag att gör det nu. Vänta inte med det. Ta det samtalet nu och så fundera på hur. Ja, det blir tufft. Någon av er måste bryta er in. Någon av er måste liksom backa ut i rummet. Men det vinner ni alla tre på sen så småningom.
Någon måste sluta vara expert. Någon måste gå hemifrån. Så är det. Jag tror att det är där vi ska sluta idag. Och det är intressant att vi har pratat om roller två avsnitt. Nästa gång ska vi prata om vanor.
Mm. Det ska bli spännande.
Ja. Jobb. Vi kommer att prata om vanor och jag tror att vi kommer att komma in lite på det här med mat och kropp och sånt där.
Ja, vi brukar hamna där. Du som är fikansvarig i vår lilla konstellation.
Och det enda som jag funderar på vet ju alla att om jag hade tillbringat hälften så mycket tid med att fundera på mina lår storlek så skulle jag ha kunnat haft ett Nobelpris i någonting. Det är jag säker på. That's it. Tack för idag, Lina.
Tack för idag, Gunilla.
Ja, och sen så måste vi prata om din sömn också.
Måste vi verkligen då? Måste vi verkligen?
Ja. Vi kommer att prata om sömn lite längre fram. Framförallt Linas sömn. Hej då.
Hej då. Har du hört allting vi säger? Det är sånt som man bara gör. Men om allt det vi gjorde inte var för kärleken, vad är det då man gör det för? Satt som Buddha under trädet, så hej då till hela världen. Just i huvudet, öm i benen. Satt och blunda under trädet, det finns mycket här i världen. Men det enda man kan vara säker på är tack, förlåt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.